Dagens gäst har varit prisbelönt ekonomijournalist, författat ett flertal böcker om exempelvis kraschen i ABB och skandalturerna i Skandia. Dessutom har hon doktorerat på bolagsstyrning och fientliga bud och forskat på social ekonomi och finansiering. Idag arbetar hon på PwC som expert på social hållbarhet, finansiering och rapportering. Med de orden, varmt välkommen till podden Sofie Nachemsson Ekvall.
Tack, trevligt att vara här.
Riktigt kul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Sofie?
Vem Sofie Nachemsson Ekvall är? Jag skulle förstås säga, det första ordet är att jag är nog en gediget nyfiken person. Jag är en väldigt positiv person och ser alltid möjligheter snarare än hinder. Och sen tror jag att folk uppfattar mig som ganska snäll också. Fast det är ju inte det man har tänkt på när man läst om mig, när jag skrivit i media. Men som person så tror jag folk uppfattar mig som gediget snäll.
Exakt, och det är ju skillnad på person och den journalisten som kanske skriver. Men jag kan tänka mig, här är så att man satt på ett ABB eller på ett Skandia när det begav sig och man såg bra artiklar, reportage skrivas om det. Även hur rätt det än var så kanske det var lite jobbigt.
Det fanns två sidor där och det blev en utveckling. Någon gång så vet jag att jag fick en utskällning av Percy Barnevik som gjorde att hans informationsmänniskor i rummet, de klättrade på väggarna. För då hade jag faktiskt citerat Percy på att säga att man kunde mäta människorna som bodde vid de här tre floderna i Kina i terawattimmar. Och det sa han ju bevisligen, så att det skrev vi i Dagens Nyheter. Men det blev någonting som Greenpeace i Kalifornien snappade upp och det went viral på den tiden. Så det var inget bra. Men efter det jag hade skrivit ABB-boken så utvecklades faktiskt en riktig vänskap. Så att vi hade ett jättebra vi har haft väldigt trevligt de sista åren.
Vad kul att höra. Du har ju en lång karriär i bagaget som började på Svenska Dagbladet och Dagens Industri redan tillbaka till 1984. Berätta om den resan från då fram till idag.
Oj, men det kan ju inte gå så snabbt. Men vad som är väldigt tydligt det är att jag läste på Handelshögskolan. Egentligen ville jag bli journalist från början, men där kom jag inte in. Av olika skäl. Jag hade bott utomlands tidigare så att det var väldigt... Men på Handels kom jag in. Och där ägnade jag mig omedelbart åt att engagera mig i kortidningen. Så att det där att vara nyfiken på journalistiken, det var någonting som kom väldigt tidigt. Men på den tiden så var det ju svårt att få jobb om du hade gått på journalisthögskolan. Det var hård konkurrens, men det var det inte bland ekonomijournalister. För det var 84, då hade precis Dagens Industri... Eller 82 då när jag började handlas. Då hade ju precis Dagens Industri. Jag tror fortfarande det var tredagstidning. Och så det var en väldigt ung ekonomimarknad i Sverige. Så att om man fick först att man ville bli ekonomijournalist. Då var det lätt att få jobb i Stockholm. Så att på den resan var det framme. Sen har jag alltid varit en skrivande journalist. För att jag pratar snabbt. Men jag tänker lite. Långsamt och jag strukturerar mig bättre när jag skriver egentligen. Så man har ju alltid två delar. Så att när jag har skrivit så har jag varit lättare att kunna berätta den berättelsen jag vill göra. Så jag har alltid skrivit väldigt mycket. Så därför att dagstidningarna var det som passade mig väldigt bra. Och just sen har jag då skrivit böcker och rapporter och forskningsartiklar. Men det skrivna ordet har egentligen passat mig bäst.
Kommer du ihåg när under 80-talet, nu sa vi 84 här, men när det var du började på Dagens Industri?
Alltså dels var jag där praktikant var redan 84, så det var ju lite småkul. Själva Dagens Industri, då hade jag ju varit på jag var ju på Finanstidningen som jag var med och startade upp. Jag var på Göteborgs-Posten, jag var på Svenskan då var jag sommarvikarie. Och sen var jag ju på Ekonomi 24, Dagens Nyheter, och jag landade på Dagens Industri först 2006. Så att då hade jag redan jobbat så att säga, 15-20 år. Så att, och det intressanta med det är att Dagens Industri har ett väldigt starkt varumärke. Så trots att jag, om vi säger så här, slog igenom tidigare så hade Dagens Nyheter inget genomslag, men Dagens Industri blev en jätteskjuts, så därför blev jag då en Dagens Industrijournalist, men det var jag egentligen under en ganska kort tid.
Jag tänker mig, de har ju ett digitalt arkiv också tillbaka till 1976, så då kan man in och leta och se om man hittar några artiklar där när du var där en kort sväng 84 då.
Oj! Mm. Ja, men då gjorde det roligt, för då gjorde jag så mycket som jag däremot åkte, vet jag att jag gjorde en del små reportage, men framför allt vad jag gjorde där som kanske var kul, det var att jag fick äran att räkna ihop börskurserna på eftermiddagarna. Så jag jobbade med Björn Davigård.
Just det.
Och ytterligare någon, och Hasse Olsson var ju där. Så att det var ju liksom de gamla rävarna var där. Och så fick jag titta på skärmarna och addera upp siffrorna på eftermiddagarna. Så det var kul.
Björn Davigård, de också sålde Börsveckan till Avanza. Dagens Börsveckan där. Var det bananskal som gjorde att du landade just som ekonomijournalist? Alltså att det var enklare att få jobb som ekonomijournalist? Eller fanns det ändå ett gryende intresse för ekonomi redan från början?
Nu gick jag ju på Handels.
Ja, Handelshögskolan
och var tvungen. Och det är lite pinsamt, men jag bestämde mig när jag klev in på Handelshögskolan. Jag hade bott utomlands en massa år. Jag var inte riktigt, jag hade min bror på Handels. Så det var därför jag kissade i den rutan också, för att jag ville ju bli journalist. Och jag kom in och sa ganska tidigt att ja, men det här kan vara ju intressant. Men jag vill inte ut i näringslivet och så kallat tjäna pengar. Mm. Det verkar tråkigt. Men däremot tyckte jag att det här att vara ekonomijournalist, eller att jobba med våran kårtidning, det tyckte jag var jättekul. Alltså jag drevs väldigt tid av den här nyfikenhet av att lära mer. Och då var det kul att kunna använda den utbildning jag hade. Och sen kan man väl säga, okej, nu är jag jättesnäll här då, men lite kompetitiv är man ju ändå om man är på Handels. Så att jag läste finance. För det var det coolaste man kunde göra 85-86. Det hade precis kommit från USA. Optionsmarknaden var helt ny. Och, man, liksom, och sen senare här då på slutet av 80-talet så kommer ju marknadsliberaseras. Vi släpper kronan fri. Vi har inte bundna A- och B-aktier längre. Så det händer så mycket. Och där så det var ju en jättespännande tid. Och dessutom så var det väldigt lätt att få tag i makthavare på den tiden, som också var spännande.
I ett kommande avsnitt kommer vi också få lyssna på en annan person som var med på Finanstidningen. Och hon sa att det var vi mot världen. Lite grann den känslan. Sen var distributionen kanske inte var lika enkel att få ut Finanstidningen. Men berätta lite grann om tiden på Finanstidningen, för du var ju där ganska tidigt, va?
Jag brukar beskriva mig som anställd nummer 3. Mm. Min make är anställd nummer 2, brukar jag säga. Och Ralf Grinta som startade tidningen var uppsatskompis till min make. Och det var ju nästan, vi var ju som en familj hela allihopa, men som kom från universitetet och Handels och lite andra ekonomiställen. Jag vill bestrida att vi hade svårt att nå ut. Som jag minns det så hade vi under en period fler prenumeranter i Stockholm City än vad Dagens Industri hade.
Oj.
Alltså vi tog hela så att säga, finansmarknaden. Det är bara att den är inte speciellt stor. Och den fick inga annonser. Så vi fick inga annonser. Nej. Vi var för små på annonsmarknaden. Och det var egentligen det som var utmaningen. Men att det var vi mot världen, det var en fantastisk tid. Det var jättekul.
Kul. Du har ju onekligen varit med om en hel del och varit journalist också under kraschen 87 och när kronan flöt i början på 90-talet och IT-kraschen och finanskrisen. Ganska många stora dramatiska skeenden. Vad är det som driver dig idag? Är det den här nyfikenheten?
Ja, så pinsamt är det. Jag vill, nej men det är inte liksom, jag vill, nyfikenhet, viljan att förstå. Viljan att förstå samband, viljan att förstå. Jag brukar säga så här, liksom, jag har ju skrivit om, alltså, om du ska slå igenom, ja, då ska jag skriva om skandaler, om krascher, om misslyckandet. Men när jag tittade på det och skrev, men jag har ju då haft första sidan på grund av det. Då var det liksom, jag ställde mig inte frågan varför, Percy Barnevik föll. Jag tyckte det var mer fascinerande, varför kom han dit han kom? Mm. Alltså, du kan falla av stolen eller få sparken eller bli flyttad på av olika skäl. Men det är ju liksom hela processen dit upp till makten som jag tyckte var mer intressant att följa. Så jag hade liksom från början liksom en annan bild och sen tyckte jag att det var kul att titta på det här med olika perspektiv på saker och ting. Så att jag tyckte det var spännande bara att följa med i skeendena.
Nu vet inte jag vad den heter, men det fanns en tidning en gång i tiden, inte jättelänge sedan, men som bara skrev om positiva nyheter, och den gick i konkurs. För att vi människor tycker att det känns så deppigt, det har aldrig varit värre i världen. Men om vi då läser positiva nyheter eller ser positiva nyheter, då läser vi dem inte ens. Så att vi är ju liksom funtade fel.
Men du säger det här liksom att vad drev det, varför var det där? Mm. Alltså du glömmer att vi pratar om en tid där det händer så mycket.
Ja.
Så du säger kronan flyter, du har krascherna 90, du har... Och jag råkar ju ha skrivit en första artikel om att kronan flyter. Mm. Och det var lite spännande. Tillsammans dessutom med en kollega som heter Erik Fält. Men vi vågade inte signera artikeln för det var så känsligt. Men då hade vi alltså hört från kompisar som satt på något bolag som ringde inte tidningen klockan 5 och sa, jag kan inte köpa kronor, vad är det som händer? Så att det här var ju någonting som var... Ja, ett telefonsamtal från en kompis. Det räckte för att vi skulle förstå vad det är som att det pågick någonting. Så det var lite kul. Det var lite kul tiden. Men sen har du ju hela som gjorde att det blev väldigt spännande att vara ekonomijournalist. Det var att vi hade väldigt mycket förvärv och fusioner.
Mm.
Och det är ju inget mer spännande än att skriva om uppköpt eller budstrider och sånt där. Mm. Så det blev ju en löpande story under hela 90-talet och fram till, kan man säga, det i början av 2000-talet. Mm. Så att det fanns alltid någonting att skriva om, att skvallra om.
Mm.
Och det tycker jag, det tror jag liksom gjorde att det alltid var kul att vara journalist.
Ja, och vi kommer komma in lite grann på det där också, för det har ju ändå köpts ut och köpts upp ganska många bolag från Sverige. Men om vi bara kort fastnar vid Percy Barnevik och att du valde liksom andra vinklar så, är vi generellt sett för dåliga på att lyfta företagsledare som har varit värdeskapande och som byggt upp mycket välstånd i Sverige, att vi inte riktigt tycker att det är lika roligt som att skriva om skandalerna eller fallissemang?
Jag kommer svara på den frågan på ett helt annorlunda sätt.
Mm.
För att jag har inte ställt den frågan till mig själv, men jag tycker nog att vi har varit ganska duktiga på att ha omslagspojkar och numera även lite fler omslagskvinnor. Men det jag faktiskt skulle egentligen vilja ta in i ett annat perspektiv var att jag var väldigt fascinerad av den framväxande aktiemarknaden eller framväxande finansmarknaden. Och det betyder ju också att vi har fått en professionalism och det blev ju väldigt mycket pensionsfonder och aktiefonder som började ta över de flesta ägandet i väldigt många bolag, globalt såväl som i Sverige. Så att familjeföretaget kom lite i skymundan under ett antal år. Och framförallt just när familjeföretaget har sålt, så har de ju alltid sålt till institutionella investerare. Mm. En del utländska, en del svenska. Så det gjorde att fokus, så att vad jag blev fascinerad med, det fokus liksom, hur kan du med ett bra ägande från institutionellt ägande, som är vad vi kallar lite mer anonymt, driva hållbart långsiktiga affärer. Och den vägen, och det är där jag kommer in på den svenska aktiemodellen. Om vi flyttar oss typ 30-40 år framåt i tiden, så kan jag idag säga faktiskt att det där familjeföretaget, nu när jag tittar på ett annat perspektiv, och den globalisering som vi har haft, och utförsäljningen och utarmningen av alla bolagen som vi har haft, jag börjar nästan bli, och den långsiktigheten som vi nu har blivit populärt igen. Familjeföretagen sitter där på en fantastisk förmåga att våga investera långsiktigt och hållbart.
Mm.
Och det ser vi ganska många svenska familjedominerade företag. Så där är jag benägen att säga att de har jag skrivit för lite om genom åren.
Just det.
Snarare än de stora, de här hjältarna.
Jättespännande, för det där är också en otroligt viktig fråga, just det här med långsiktigheten, när det är väldigt många kortsiktiga ägare i bolagen och hur det påverkar oss alla. Det kommer vi också komma in på alldeles strax. Men om vi kort bara fastnar till, nu är det verkligen historieboken, det är verkligen backspegeln. För du har skrivit ett flertal böcker, två fantastiska. som inte gick att få tag på. Det gick inte att köpa dem inför att jag skulle preppa det här avsnittet.
Du kunde ringt mig, jag har några i källaren.
Ja, du har det? Okej, för jag lånade dem på biblioteket och sen har jag beställt dem på antikvariat.
Ja.
Som är på väg hem till mig nu då, just från antikvariatet här, för de ska in i bokhyllan. En av dem är Livsfarlig ledning, historien om kraschen i ABB. Och en är Guldregnsagan om Skandia. De här tycker jag att du ska få låta läsa in som ljudböcker. För jag tycker att
det
fler...
Jag stödjer det fullt ut.
Jag tycker det finns väldigt många där ute som är väldigt intresserade av näringslivshistoria.
Mm.
Och som tycker att sånt här är otroligt intressant att få lyssna till. Jag var inte med, jag var för ung när det här begav sig. Det var 2-3 år kvar när jag började med aktier. Men att kunna få läsa om det här first hand i efterhand och ta till mig informationen ändå, det är en ynnest. Så med de orden, vad var det som fick dig att fatta pennan och skriva boken om ABB och Skandia?
Ja, det trevliga med de här två böckerna, det är att jag gör det tillsammans med Bengt Karlsson. En kollega till mig som var på Dagens Nyheter och tyvärr gick bort för några år sedan. Och det är väldigt bra när man ska skriva reportageböcker som det trots allt är, och framförallt ekonomiböcker eller det vill säga businessböcker, det är att om man är två, för man ser olika saker och så kan man mangla det med varandra. Men vad som var spännande då med både ABB-boken och Skandia-boken, det är ju att de är liksom skrivna i realtid. Så att det här,
alltså, lite puls då,
alltså, skandalerna pågick, men folk, alltså många av dem som intervjuade, de hade ju fortfarande kvar sina jobb. Och så fick de liksom sparken under tiden vi skrev boken. Så det hände fortfarande saker. Men jag tror att en av de stora lärdomarna som vi hade då, och när ABB, det var ju ABB-kraschen. Och det var ju, och det är ju att hur lite man vet om man bara... Alltså ofta sitter på en redaktion på den tiden. Intervjuade man pratade man med 3 stycken, då var man hemma. Pratade man med 10, ja då hade man ett reportage. Men vi pratade ju med 100, och liksom kanske mer än 100 personer. Och då kände man, då kände Bengt och jag att nu börjar vi ha en bild. Och då, efter det så började jag bli osäker som journalist. Liksom att oj, vågar jag verkligen nöja mig med 3 stycken nu för den här nyheten, även om jag visste att det var bra personer. Men det, liksom, just när du får bilden. Och sen var det väldigt tydligt det här liksom, att informationen och kunskapen, den finns egentligen bara i toppskikt i bolagen. Det är liksom nu styrelsen, koncernledning och så skiktet under, första nivån under, där, det är bara där den finns. Om vi tar ABB-boken, vad är det som gör att jag tror att jag var hyfsat framgångsrik? Det är ju det här att man får en nyhet, eller man hör något, man gör det med en gång, och sen håller man fast. Så att inget, för att de alla andra, när man har en nyhet, jag skrev ju om den här asbestskandalen först av alla. Jag tittade årsredovisningen på eftermiddagen. På den tiden kunde man göra det. Hittade fotnoten på asbest. Körde ut. Men då var jag ju redan 24 timmar före. Eller 12 timmar före alla andra. Och då ska man bara fortsätta att springa. För då kommer alla andra hela tiden vara efter dig. Och det är så man får. Det är så man liksom följer och sliter ut en fråga.
Ja, för det har man ju sett ibland i media. När de får nysa någonting. Det vittrar lite blod. Att det blir en rejäl följetong. Man spinner mycket på någonting som är spännande. Och just här kontexten i boken om ABB som man fick lära sig där, det är ju att Wallenbergarna kopplade greppet om bolaget redan under depressionen, då Marcus Wallenberg, inte dagens, de begagnar ju namnen emellanåt, som då hette ASEA. Och skälet här var ju att man ville undvika ett fientligt bud från General Electric som ville skapa en europeisk kartell, och då var ju uppenbarligen karteller lagliga. Och därefter så var det ju, det lyckades man med, och därefter var det full fart under Percy Barneviks ledning då från 1980, utnämnd 79, klev på 1980 fram till nyårsafton 96. Och under den här tiden så förvärvade man ju bland annat schweiziska Brown Boveri, varpå det blev dagens ABB. Men som jag lärde mig i din bok, så blev ju personberoendet av Percy Barnevik, som du blev god vän med därefter, alla skriverier här då, det blev lite för stort, varpå det hela skulle rämna. Aktiekursen var ner 97% från 300 miljarder till strax över 10.
Ja, men det är ju Aspen-skandalen. Och det är ju ett amerikanskt, alltså det är ju ett amerikanskt rättsväsende som det handlar om, där du kunde, där Aspen, där du kan, alltså domstolarna dömer som de gör, och sen var det ytterligare några förvärv, och det kan man säga, det är väl en lärdom som vi har haft, och vi har sett ganska många affärer efter det också, att det är väldigt svårt som utländskt företag att köpa företag i andra länder till bra pris, och det är ofta så att säga, de inte riktigt bästa bolagen som blir uppköpta, som man får lov att köpa, och det finns ju lite risker i det. Eller att du inte är riktigt närvarande ordentligt, och det finns ju ett antal såna exempel. Så att men det intressanta med Aspen-skandalen, det var ju förstås att när den sen exploderar, så visar det ju sig att de ersättningarna som både Göran Lindahl och Percy Barnevik hade fått, de hade ju räknats över, alltså på rörelseresultatet, medan kostnaderna för Aspen, kostnaderna togs ju på ett annat ställe, så att det blev ju liksom lite fel i ersättningssystemen där. Men det kan man ju säga, Percy var ju fantastiskt nog att betala tillbaka.
Just det.
Baka en del av det. Så att, eller om inte hela till och med. Mm.
Och i boken fick man lära sig att han blev känd lite grann för redovisningsakrobatik. Men som du säger, sen betalade tillbaka och grundade Hand in Hand.
Ja, det gjorde han också. Men så det som gjorde att det också, vad som också hade hänt den här tiden, det var ju att fusionen mellan ASEA och Brown BVR blev ju fel så tillvida att det var ju ASEA som var den stora parten. Det var ASEA som var den starka parten. Man la huvudkontoret i Schweiz. Men så sålde man av den svenska delen ganska snabbt. Så att det blev bara ett stort huvudkontor som bara växte och växte och växte. Och jag ska säga att det var egentligen där som mitt fokus låg. För där fick jag höra att det var väldigt mycket konflikter. Och det var en koloss där nere i Schweiz. Och det var väldigt kul att åka ner och besöka det. För det var verkligen stort.
Och svårt att få olika kulturer att matcha.
Ja, eller
gifta sig är ett bättre ord.
Ja, jag vet inte om det var olika kulturer i sig, mer än att det var ju inte ett schweiziskt bolag, men det styrdes från Schweiz, men det var mer att det var stort, att du hade den här, alltså du hade den här decentraliseringen där dotterbolagen i de olika länderna var självständiga, samtidigt som du då försökte centralisera, och det var där konflikten dök upp.
Just det, och för dig som lyssnar på det här, sannolikheten att du äger Investor är förmodligen ganska stor, i och med att det är folkaktien nummer 1 i Sverige för tredje året i rad då, enligt Euroclear, och har ju passerat trevligt nog Ericsson och Telia som har ruvat på de positionerna tidigare. Och det här är ju tack vare då att Wallenbergarna, att det blev en liten maktkamp där under depressionen så att säga, och att man snuvade General Electric på den affären. Då kom det in i Dagens Investor. Att ASEA då, dagens ABB, förblev svensk på 30-talet med produktion, investeringar, arbetstillfällen, och att de här stannade kvar i Sverige. Det uppfattar jag när jag läser din bok som att det är Marcus Wallenbergs förtjänst och liksom sfärbolagen, alltså familjens maktbolag, att man gjorde just det här. I modern tid har vi ju sett en massiv trend mot indexering av vårt sparkapital. Indexfonder kniper 99% av alla pengar, nya pengar som går in i sparande. Hur ser du på att det här påverkar ägaransvaret och egentligen förlängningen oss alla? För en indexfond gör ju inte som vad Marcus Wallenberg gjorde på 30-talet.
Oj, men jag, där tycker jag ju att det är någonstans lite för stort fokus du lägger på själva ägandet. För att det är det jag tycker att om vi går, och det skulle jag säga delvis ett svenskt perspektiv. För att bolaget, det är ju liksom en going concern. Bolaget ska finnas i evig tid. Och styrelsens uppdrag är ju att driva bolaget så det överlever. Men vad vi har gjort i Sverige, det är att vi, i och med att vi har våra aktiva ägare som ska sitta i styrelsen, det vill säga att det ska alltid vara ägaren som sitter i styrelsen, då blir det ju liksom fel om vi har indexfonder, en stor andel indexfonder, och sen ett bolag bolagsleden som är så himla, alltså ett företag som är så himla beroende av sina ägare, då blir det ju ett vakuum. Men det är ju ett vakuum som vi själva har konstruerat. I många andra länder, många europeiska länder, så också i USA, så är ju styrelsen mer självständig från ägarna. Man kan ju fortfarande rösta på bolagsstämmor, men det blir väldigt tydligt att lojaliteten ska vara mot bolaget. Sen har vi haft en dikeskörning i USA, genom att många, ofta så har ju vd och ordförande varit samma person, och det kanske inte är helt smart.
Just det.
Men om du tittar i andra länder, så har det varit tydligare, så har man haft en tydligare syn på att bolaget så att säga inte ska påverkas av de så att säga mest kortsiktiga ägarna som dyker upp. Och det är ju den konflikten som de här ägarlösa bolagen, som jag kallar dem, har haft svårt att hantera. För då blir det ju den aktieägaren som skriker högst nu, det är ju den som får inflytande. Så har du väldigt mycket indexkapital och du själv köper för kanske 5-10%, då är det lätt att få inflytande. Och det är ju det vi har sett på en del hedgefonder och aktivister. Mm. Och då är ju då ett land som Sverige, då som under en lång tid hade svagt då kontrollägande, blir då väldigt utsatta för den typen av aktieägare.
År 30-talet så förblev ju ASEA svenskt. Och jag tänker mig att det borde ju rimligtvis ha påverkat att en hel del jobb blev kvar i Sverige och investeringar i forskning och utveckling faktiskt blev kvar i Sverige. Så idag ser vi ju att mycket pengar går in i indexfonder. Du är ju otroligt duktig på frågor kring bolagsstyrning och ägarstyrning. Skillnader emellan kommer vi också komma in på. Men finns det en risk idag med att det är mera passiva indexpengar i våra portföljer? Skulle vi kunna se samma aktion idag på ett ASEA, ett ABB, där vi känner att nej, det här ska vara kvar i Sverige. Det här är viktigt att det är en tydlig huvudägare som går in och styr upp det med intressen bortom kvartalskapitalism.
Nu är du fast i index mot huvudägare. Mm. Det finns ingenting däremellan. Och det är egentligen där som jag hittade min lösning. Mm. Det var där emellan istället. Varför? Alltså, ett antal bolag kan väl ägas av indexförvaltare.
Ja.
Och vi kan ett antal framgångsrika bolag med huvudägare. Men man måste också ha utrymme för hela det här spektrat däremellan. Mm. Annars så blir det bara lång och kort sikt. Mm. Utan vi måste, och lång och kort sikt, och det där jag har hamnat i att exempelvis man skulle kunna ha mer av personalägda bolag. Jag vet att när vi nu sålde ABBs verksamhet i Ludvika, det var transmission va? Och kraftgenerering eller transmission som finns i Ludvika. Nu har jag folk som skäller på mig, hör jag nästan. Men i vilket fall som helst, när vi nu sålde av det till Hitachi, tror jag i alla fall. Då var det faktiskt några som gick ut och sa, men kan inte det här bli personalägt? Det går, det är ett välskött bolag, det är inga problem. Personalen skulle minst kunna, de anställda kunde komma in med 10-20%. Det händer att så sker i andra länder. Det händer i Frankrike, det händer i USA, det händer i Kanada, det händer i England. Men i Sverige så har vi fått för oss att anställda som grupp i ett kooperativt bolag eller kanske via en stiftelse, att det inte går. Och det beror ju förstås att vi tycker det är bra att ha den här konflikten mellan facket och arbetsgivarna. Mm. För det är så vår arbetsmarknad fungerar. Så det är helt institutionaliserat att de anställda ska vara arbetstagare. Men vad du händer då, det är att då får du ju en mjukare övergång mellan olika ägarkategorier. Så jag har mer hamnat i att vi måste kunna se bredare än att bara index. Och sen tycker jag också att vad jag tyckte jag såg här när jag var klar med min avhandling, det var ju att de svenska, och den handlar ju om det offentliga bud på Stockholmsbörsen, där jag skrev om Skandia och Scania framförallt, och även Capio där du hade ett fientligt bud, och aktie och de kortsiktiga institutionella investerarna sålde för kursen steg. Aktiebolagslagen premierade ju de som att det var bara ägarna som skulle bestämma full rätt av, liksom rätt av, de fick inte, de skulle bara sälja. Och framförallt att vi hade tolkat de europeiska uppköpsreglerna väldigt, väldigt generöst mot den som bjud, den som lägger bud. Och det kan man ju prata länge om. Och då vill jag gärna komma in på att det finns ju även aktiva aktiefonder idag. Mm. Så att vad vi fick, det är inte bara vi har fått indexkapital. Vi har också fått en omläggning som gör att det är väldigt mycket aktiefonder idag och institutionella investerare som är aktiva förvaltare. De har inte sina 200 innehav längre och skulle slå index som man skulle göra då under 2000-talet fram till jag skrev en avhandling ungefär, utan de tar och liksom kanske har 30 aktier, och det vet vi att det är portföljteori, ungefär 30 aktier eller 40 aktier, så att de kan följa sina innehav och ta aktiva beslut. Så där har du haft en delning på aktiemarknaden som har varit väldigt värdefull för att kunna driva bra bolagsstyrning.
Frågan kring aktiv förvaltning kontra passiv förvaltning, indexförvaltning, har ju mångt och mycket bland småsparare, privata investerare där ute handlat om pris senaste åren. Nu nämner du ju aktiv förvaltning. Tycker du att det är viktigt med aktiv förvaltning och att man som privat investerare borde tänka steget längre där? Om jag säger att det bara handlar om pris på bekostnad av aktiv förvaltning, hur reagerar du då?
Då säger jag ju att jag tycker det är tråkigt.
Ja, och det är precis det här jag vill höra.
Det är det som gör att jag inte varit så fascinerad av indexförvaltning.
Men, det här vill vi höra. För det här, fortsätt på det spåret. För nu säger inte jag att det är det jag tycker. Jag tycker att det finns en plats för aktiv förvaltning. Och du har gjort det så tydligt i det jag har läst i dina alster. Så att, fortsätt på det här spåret.
Nej, men det är väl roligt att ha en liten portfölj med innehav och så följa dem och tycka att de är spännande. Men sen ska man ha vad man ska ha, ja, mellan 10 och 30 bolag kanske investera i som privatperson. Men och man behöver inte ha så himla stora pass, men att man ska ha tillräckligt mycket så att det är roligt att följa bolagen, och det ser du, eller man lär sig mycket på det. Och sen vet jag, om vi tittar på vår föräldrageneration, då hade de ju aktier som de hade ägt liksom i 30-40 år. Och det finns ju ganska många i min generation som har ärvt då gamla Kryger-aktier.
Oh, just det.
Aktier. Och många har nog gammal mormor hemma som är en riktig aktieräv.
Just det.
Så att det där att, och det händer ju inte. Men däremot så tycker jag ändå liksom att det här att investera i aktiefonder eller indexfonder, om du ska ha ditt långsiktiga sparande som du kanske vill ha till din pension och som du bara vill liksom lägga undan när du är 30 år, spara några hundralappar eller 2000 kronor i månaden, då är det väl jättebra att välja en vanlig Sverigefond eller liknande som är mer eller mindre indexfond.
Blir det ett problem när för många människor sparar i indexfonder som gör att det är för få där ute totalt sett i branschen som faktiskt tar stafettpinnen och driver viktiga ägarfrågor, så att man kanske skulle lägga dem hos aktiespararna istället, i och med att det här kommer vara passivt? De kommer gå till jobbet, de kommer natta barnen, de kommer liksom aldrig bry sig om de viktiga frågorna, går på en stämma mitt på dagen när man är på jobbet och rösta för någonting som är bra för bolaget och bra för riket, bra för Sverige som nation, att forskning och utvecklingsinvesteringar stannar här, i och med att det är passiva indexfonder. Borde den liksom, borde det ligga någon annanstans?
Du beskriver det, så håller jag med dig till 100% att det är ett jätteproblem om det är som du säger. Men precis som vi fick indexfonder, så har vi också svängt nu när det gäller hur vi styr våra bolag. Och över hela världen så kommer det ju nu nya regelverk som tvingar bolagen att vara hållbara och agera långsiktigt för att bidra positivt till den nödvändiga klimatomställningen och det ansvaret vi behöver för sociala frågor.
Mm.
Och det är lika viktigt som den här indexgrejen. Så jag tror faktiskt att vi hittar lösningar när vi ser utmaningar.
Se glaset som halvfullt, det är mycket bra. Du var in på någonting intressant nyss också. Det här med arbetsgivaren, den anställde, facket, och det är ganska cementerat.
I Sverige,
jättebra tillägg. Jag tycker att det är otroligt roligt att känna att man sitter med i samma båt och strävar mot samma mål när man jobbar på ett företag. Jag tycker att det är en ynnest att få göra det. Och du har ju skrivit en skrift då, ett Sverige där anställda äger. Varför är det så viktigt? Jag tänker mig bara, vad skulle leda till exempelvis Tesla-konflikten om alla där skulle vara anställda och aktieägare? Nu har de ju optionsprogram och sådär. Du behöver inte svara på Tesla, men varför är det viktigt att anställda äger?
För att det bygger upp ett lugn i ekonomin. Dels, du kan ju äga aktiepost och sånt, men nu menar jag att i bolag, alla bolag har inte ägare. En del bolag är på börsen, andra bolag blir sålda. Och vi har ju sett, i Sverige under en lång period, så såg vi att väldigt mycket, många bolag blev uppköpta. Vi har också haft en strukturomvandling i Sverige som gör att de mindre verkstadsföretagen, det vi pratar om, bolagen utanför de stora städerna har blivit sålda till någon som efter några år har fått för sig att men det här lägger vi ner och flyttar utomlands där det är billigare att producera och liknande. Så att vi har haft en rationalisering på landsbygden, vi har utarmat våra landsbygder i någon slags strukturomvandling som gör att de anställda har fått nya goda jobb i städerna. Samtidigt som vi då har då sålt ut alla våra stora börsföretag, vilket blev alldeles för många som vi sålde ut, helt onödan, ofta bara för att en ägare fick bra betalt, eller att man fick extra bra betalt genom att sälja huvudkontoret, för det är ju alltid en trofé som någon vill betala för. Mm. Så att, och i det kontextet, när ett helt finansmarknad i Sverige är helt förblindad av att oj, jag fick en premie på att sälja ut, så behövde vi hitta någon som säger, vänta, låt oss ta tillbaka, vi måste kunna hitta något sätt att dämpa ekonomin. Och i det miljön så satt jag väldigt lägre på Handels och skrev en avhandling på en institution som tittar på många olika ägarbilder, hittar på styrning av föreningar, av kooperativ, av aktiebolag, av familjebolag, av indexägda bolag hos Sven Sjöstrand på Handelsskolan i Stockholm. Och då blev jag fascinerad över att vänta, det kanske finns fler ägarformer. Vi gillar ju mångfald, vi gillar marknadsekonomi, men på den här marknaden måste det kunna finnas fler än bara indexägda, institutionellt ägda bolag eller familjeföretag. Vi kanske skulle kunna ha, eller utländska ägare, vi kanske skulle kunna ha och även personalen som ägare. Och då visar det sig att det finns många amerikanska bolag som ägs av de anställda. Vi har stiftelser eller kooperativ i England, i Frankrike, i Spanien, i Italien. Och det fascinerande här, det är många av de bolagen är tillväxtbolag. Okej, det är inte läkemedelsbolag, för då måste du ha så mycket nytt kapital hela tiden. Men de kan liksom växa, det kan vara IT-bolag. I Spanien finns det någonting som heter någonting som jag tar på minnet just nu, men de har 100 000 anställda. Många livsmedelskedjor har personalägande. Men Sverige har fått för sig att personalen bara kan företrädas av facket. Och det är här jag kommer in på familjeföretag. För när jag tittar på de här personalägda företagen, då är de långsiktiga, de klarar lågkonjunkturen bättre, de bryr sig om sina anställda, de är lokalt förankrade. Precis som familjeföretagen. Och då var jag tvungen att backa off. Tycker jag att personalägare är intressant, ja men då blir ju familjeföretaget som koncept också intressant. Så att det är här jag svänger i hela mitt tankemönster och börjar röra mig intellektuellt då, lite från den där häftiga börsen.
Mm. Ja, det här är ju verkligen superintressant, och det finns ju ett mystiskt skimmer när det kommer till Handelsbanken och oktogonen.
Ja, men jag har skrivit om dem i min bok, just det som ett exempel. Och det intressanta där då, det är ju att det är inte så att man behöver personalägt för evigt, utan det här går i vågor, precis som man går in och ut från börsen och sånt där.
Och jag tror att de som var med från 70-talet, för nu var det här ganska många år sedan då, men där var det någonstans 10 miljoner, och det kan man tycka är mycket pengar, men samtidigt så var det inte så mycket pengar som krävdes för att nå den slanten med ränta på ränta effekt under väldigt, väldigt lång tid. Så att just det är intressant att få med personalen och sitta i samma båt, och jag tycker också det är intressant att du lyfter här, hur skulle den dynamiken påverkas i Sverige om fackens makt kanske lite grann skulle erodera.
Nej.
Men om de anställda känner mer att vi sitter som
facket kan vara kvar. Facket har jättemycket fördelar, bra avtal när det gäller sjukförsäkringar och pensioner och sånt där, och om det händer olyckor och arbetsrätt och sånt där. Så det är jättemycket bra med facket. Men det kunde vara bra om det lokala, de anställda också i, när de sitter i styrelsen, tar ett aktivt ansvar för hur bolaget drivs ordentligt. Och vad vi har i de svenska, och det där har, då svänger jag helt och hållet där. Jag brukar säga så här, att facket i Sverige är upplurat på läktaren.
Mm.
För att man sitter i styrelsen, men man är ju inte den som driver om det blir en fusion eller samgående, utan man ska bara sitta och bevaka att den svenska enheten överlever ett tag till, och så gör det inga investeringar och så lägger man ner, och då ska facket acceptera det för att vi har en sån fantastisk möjlighet till strukturomvandling och A-kass och allt det här i Sverige. Så att därmed har de inbaggats. Men vad du gör om de anställda aktivt är del som ägare i bolaget, så blir det en helt annan dynamik. Men jag menar, det finns för- och nackdelar med alla modeller.
Jo, visst,
men
visst.
Volvo personvagnar hade ju en möjlighet att ha, när då Ford säljer till Kina, så kunde ju, vill ju då ingenjörsfacket gå in som ägare till 10% i någon slags person, och då sätter du ju upp ett personalkooperativ som går in som ägare. Alltså bolaget är ju fortfarande ett aktiebolag. Och de försökte ju få med sig institutioner, de försökte få med sig några av våra stora familjer, även om bank. Men framförallt var det ju Metall som inte vågade. Sen hade våra svenska ägare inte riktigt fattat att det kanske var bra idé att behålla Sverige delvis svenskt åtminstone. Jag skrev om det här och det kom ett böcker om det också. Mm. Så att där visade det liksom att vi var, och det var ju samma sak när ABB nu sålde, när då Ludvika sålde, så kunde också personalen gått in. Och det är så här gör man i många andra länder.
Okay.
Så att vi har låst oss i att det bara ska vara liksom stora familjeägare eller utländska ägare.
Just det.
Men nu har vi men idag ser ju ekonomin också annorlunda ut. Nu idag har vi ju en stor IT-sektor, vi har en stor energisektor som gör om allting, så att vi får inte fastna i vad som har varit förut och tro att det är det som gäller idag.
Nej. Det är inte Meidners löntagarfonder, men samtidigt så är det här, det är ändå intressant att man skulle kunna tänka om att inte vara inrutad i sin box, utan titta ut i vida världen, att det finns andra sätt som fungerar bra utanför Sveriges gränser, och få in personalen som ägare.
Ja, men då är ju personalen aktivt ägare i bolaget. Mm. Det är ju inte en kontrollaktieägare, någon kontroll som sitter i Stockholm på ett kontor. Det är där som är skillnaden, och var där de här löntagarfonderna tänkte fel.
Ja. För på det här temat så har du ju skrivit en idéskrift då, som heter Hållbar ägararkitektur för Sverige från tankesmedjan Global utmaning. Och där var du ju in på det här att det finns obalanser där svenska pensionssparare, entreprenörer och företagare spelar en för liten roll och i stort sett ersatts av utländskt kapital. Ibland kan jag komma på mig själv att jag känner att men nu är ju kronan svag och börsen är ner. Nu borde ju utlänningarna komma in och lyfta börsen. Men det finns ju, myntet har ju två sidor. Det finns ju en baksida med det också. Det tycker du lyfter bra här.
Ja, och det var ju den boken då 2016 som kom efter jag hade skrivit om avhandlingen. Där jag då för första gången började leka med tanken på att oj, det finns olika ägarmodeller. Och varför just det här att jag blev frustrerad över att det alltid var rätt om ett bolag, om kursen steg i samband med ett uppköp om man skulle sälja. Liksom. Och den här default-resonemanget, oj, den som betalar mest vinner jämt. Utan jag tyckte det var en svaghet då i den svenska bolagsstyrningsmodellen att man, inte så att man inte såg till andra grupper, det här intressentmodellen, utan mer att den kortsiktiga aktieägaren hade så stort genomslag. Så det är egentligen där jag började leka med olika modeller, och då blev jag ombedd att skriva ytterligare en bok, och då sa jag, ja, men då skriver jag om personalägande. Och sen har jag ju vandrat vidare på det spåret, eller ytterligare ett spår, för att få ihop en ny förståelse för hur vi ska bygga, vad som idag, eller vad som då var för mig, en förståelse att det fanns kort och lång sikt, men som idag du klär i hållbarhet, där du ska då bygga bolaget i balans ekonomiskt, socialt och grönt.
Just det, och det kommer vi in på alldeles strax, för det här är något som du har känt att bolagen har börjat anamma mer och mer och förstå hur det hänger ihop, det hållbara, det sociala och det långsiktiga värdeskapandet. Men du har ju forskat på bolagsstyrning.
Mm.
Och nu har vi förstått att du har en passion och en glöd kring det här. Men vad var det som fick in dig på det spåret från början?
Men jag, ja, det är lite roligt. Jag går den första kursen. Alltså jag gick de första finanskurserna, men sen när jag börjat jobba, då gick jag, för jag gillar att förkovra mig hela tiden. Då gick jag så här finansanalyskurs, och då fick jag lära mig om corporate governance. Bolagsstyrning, som då, den här kursen går jag alltså då typ 88, jag kommer inte ihåg riktigt, men det är väl, eller det kanske var 90, nej jag tror att det är 90. Så jag tror att jag faktiskt, om man gräver ordentligt, så är jag ju den första i svensk press som skriver om bolagsstyrning. Men jag tror inte jag använder ordet bolagsstyrning, för det fanns inte ens då. Men att man kan strukturera styrningen i ägarna, styrelsen, aktieägarna och koncernledningen. Alltså det visste man ju innan också, men just att det fanns en governance och att aktieägarna skulle styra och att det skulle finnas en bolagsstyrningskod. Hela den grejen, jag blev väldigt fascinerad. Och min inkörningsport, det är egentligen de statliga bolagen. För att vi har i det här skiftet en stor förändring av hur vi driver våra statliga bolag. Staten hade ju en väldigt stor bolagsportfölj, och den behövdes styra upp, framförallt när man gick från verk till bolag. Mm. Och det är det som är min inkörningsport till hela det här fältet.
Mm.
men sen blir det ju också ett sätt att tydligt strukturera handlandet, och det var ju då ganska mycket konflikter i ett antal bolagsstyrelser, inklusive ABB.
Just det. Och idag, akronymen ESG, Environmental, Social och Governance, ja. Så har vi ju G, där governance. Eller, ja.
Styrning är ju, har ju blivit ett stort fält. Och jag, sen kan jag säga att jag, det är lite så här, du frågade mig, du blev väl kanske lite besviken då när jag inte ville, när jag inte var så himla intresserad av indexförvaltning eller aktieförvaltning och mycket pengar man ska tjäna på var. Men det som verkligen har fascinerat mig, det är ju just den här bolagsstyrningen och hur inflytandet av olika ägargrupper i bolagen och hur de utvecklas. Och då kan jag säga att en till grej som jag faktiskt har svängt lite på, eller min förståelse har kommit upp, och du sa det här att hylla företagsledaren. Och det är att det har väldigt betydelsefullt vem som leder bolaget.
Just det. Nej, och jag är inte besviken på det. Jag är så otroligt glad att du är här i podden idag. Utan det jag mer var nyfiken på där, det är om indexförvaltningen är ett hot mot långsiktigheten i bolaget. Att man tar beslut som inte är bäst för nästa kvartalsrapport, men bäst på lång sikt för företaget. Så, men jag tycker att du har kommit in på väldigt många intressanta spår där. Som ger andra tanke, andra
alltså det som,
nystan och nystan vidare i.
Det som pågår på hållbarhetsområdet nu, det är, alltså förutom att vi har en massa så kallade impactbolag, som påverkansbolag som vill då tjäna pengar på att göra gott, det vill säga vara med och driva samhällsutvecklingen framåt. Det är ju en del i det hela. Men också att du överhuvudtaget i alla bolag behöver hitta ditt sätt att förflytta dig på ett hållbart sätt, så att du kan överleva framöver och både uppfylla alla regelverk och bygga om dina men du måste också hitta nya affärsnischer och bygga om din affärsstrategi för att kunna bygga in hållbarhet i det hela. Det är en fantastisk utveckling. Tyvärr så har vi ju en omvärld som går helt åt andra hållet. Mm. Alltså helt med alla krig och all osäkerhet som finns, som gör att jag tycker att och alla leverantörsavbrott som är, att det är väldigt svårt att kryssa i den här framtiden. Så du har ju en komplexitet idag. Det var ju meningen att all all data och internet och allting skulle göra det lättare för oss. Men det, vi har en komplexitet då som har liksom, jag tror liksom hela planhalvan har förändrats. Men just hållbarhet är spännande för att det bygger om liksom alla bolag.
Det finns ju lite terminologi här man behöver känna till, tänker jag. Och två ord som jag har fastnat lite på, det är ju bolagsstyrning kontra ägarstyrning. Och i USA och i Sverige så finns det också två modeller. Finns det angloamerikanska delen om aktieägarvärde, shareholder value, och europeiska intressentmodellen stakeholder value. Och dessutom har jag förstått att vi är extra mycket intresserade och fokuserade på vinst i Sverige, vilket jag blev lite förvånad över. Jag tänkte så här, jänkarna, de är ju tokiga i börsen. Det är bara en massa vinst, vinst, vinst. Och vi är lite bredare och tänker lite mer på andra viktiga saker också i Sverige. Nej, vad fel jag hade. Ja. Men bolagsstyrning kontra ägarstyrning, om vi börjar där. Vad skiljer dem?
Alltså vad jag tycker var intressant när jag skrev en avhandling och jag tittade på hur EUs uppköpsdirektiv, som också har då ändrats nu med tiden, väldigt tydligt pratar ju då om att det finns flera intressenter i bolaget och att flera ska komma till tal. Sen är det ju aktieägarna som bestämmer, men Sverige har ju liksom i stort sett bara följde bara liksom, oj, aktieägarna bestämmer, check, sälj. Det gjorde England också, vi implementerade det här väldigt generöst, men det fanns alltså möjlighet att också koppla det till en aktiebolagslag som man hade hemma som var mer intressentorienterad. Och i Tyskland så står det ju i aktiebolagslagen att bolaget har är en del av samhället. Och i Frankrike har man skrivit om de här åren då, 2010 sådär, skriver man om och aktiebolagslagen och också inkluderade att styrelsen ska ta hänsyn till olika samhällsintressen. Och även i England har man gjort detta. Inte i Sverige. Så att Sverige har varit fast i vinst, i det här vinstfokuset. Vad som händer är ju att det finns ju en bolagsordning också. Och där finns ju en syftesparagraf. Och det är ju där man skriver vad bolaget gör. Och om man går tillbaka till historien så är ju vinstklausulen, det är en defaultklausul. Att ifall bolagsordningens verksamhetsbeskrivning är osäker, då ska du och jag som aktieägare åtminstone veta att de ska tjäna pengar. Så det är ju skönt. Men vad som hänt i Sverige är att man läser inte verksamhetsberättelsen. Man läser inte syftet med bolaget. Man läser inte att det ska göra bilar. Man läser inte att det ska göra livsmedel. Man läser bara att bolaget ska tjäna pengar. Så att där har vi gjort en, skulle jag säga, en ideologisk fultolkning. Som man inte har gjort i de andra länderna. Och det gör att i andra länder har man varit lättare att parera just när det gäller de här uppköpen.
Det här är oerhört intressant. Och det finns ju ett exempel i nutid på det här också. Det brukar ju säga, som du säger, att bolagets övergripande mål är vinstmaximering. Och i aktiebolagslagen står det att läsa citat: om bolagets verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna ska det anges i bolagsordningen. Och jag vet att du vill fokusera mer på bolagsordningen, vad bolaget ska göra, och mindre på aktiebolagslagens fokus här på vinsten.
Bolag ska ju alltid tjäna pengar, annars blir det ju inget roligt. Annars är det inte hållbart, och man kan inte göra investeringar, och man kan inte ta risker, så absolut. Men i kontextet av det här going concern, evighetsmaskinen, som plötsligt då får ett bud på sig då så att säga, du kastar upp hela bolagets värde på bordet. Då är det kanske inte alltid så att det ska betyda att det måste köpas upp.
Nej, och jag tycker någonstans att det där är väldigt sunt, för jag kan känna det om det kommer ett bud på ett bolag i portföljen så här: jättetrevligt idag, ganska tråkigt för jag skulle fortfarande vilja vara en del av det här bolaget, jag kanske har bekanta som jobbar där och jag känner att det här är ett fantastiskt trevligt bolag, jag är stolt som svensk att det är verksamt här, och sen försvinner ut genom dörren, folk blir av med jobbet och forskning och utveckling, åker till ett annat land och det är så här,
Kanske. Så här, strukturellt sunda affärer ska ju alltid genomföras. Så det är fair enough. Men i den situationen då ett statligt, delstatsägt, stort bilkonglomerat lägger ett bud på en av Sverige, på världens mest välskötta lastbilstillverkare. Och så får de köpa det bara för att institutionella investerare säljer. Och även en del kontrollaktieägare säljer. Det är inte en strukturellt riktig affär.
Scania skulle aldrig ha sålts.
Absolut inte. Nej. Då kunde du köpa det istället. Mm. Nej, men det är absolut inte sålts.
Nej.
Det är verkligen inte.
Nej, och ett annat exempel just i nutid här, det är ju Roger Akelius försök att köpa Mellby Gårds ägande i Academedia, där du pratade om kontrollpost här. Roger sa då att utbildning är viktigare än utdelning, vilket fick aktien att tappa 15,6% som mest dagen efter. Och det här gjorde att i slutändan så strandade hela affären. Och det här är ju en hjärtefråga för dig, att gå tillbaka bolagsordningen och släpp tanken om bara vinst. Det finns andra faktorer som är viktigare än vinst.
Det är möjligt att det var just det som skälpte affären, men jag tycker nog att det fanns många andra.
Men stark reaktion, väldigt stark reaktion.
Ja, jag tycker ändå att om kursen faller 15%, det är väl inte speciellt mycket. Mm. Alltså, man byter lite aktieägare och sen är det klart.
Ja.
Det är massa bolag som byter. Du har Unilever, när den vdn gick ut och sa att nu ska vi fokusera på hållbara, då sjönk aktiekursen och så bytte de ut sina aktieägare och så kom det nya. Så att jag förstår inte att den upprördheten, men däremot så kanske det fanns det mycket annat som gjorde att det fanns anledningen att backa den affären.
Men jag tänker liksom att marknadens reaktion, ja, det blir ju ändå miljardbelopp, så att marknadens reaktion här sätter väl fingret på den här intressanta frågan när Roger säger utbildning snarare än utdelning, att det just finns ett annat syfte än enkomt bara vinst så också. Men här så visade ju marknaden ganska tydligt, nej, det är vinstmaximering som är viktigt.
Då är vi tillbaka till idén om att ägarna här och nu är de som ska bestämma.
Just det.
För att kursen föll sina 15%. Hur mycket köpte han? 15% av bolaget? 20?
20
köpte han av bolaget. Han har ingen större inflytande än så. Men så att han kunde sänka kursen då med 15%. Men däremot, om ägaren kanske går in i en utbildningsverksamhet och går in och groddar i den, det kanske inte är så smart att vi låter den möjligheten finnas. Och det därför är det just det här att bolagets verksamhet ska stärkas.
Mm.
Och det är ju det som är så. Ja, nu har jag kommit in här då, för jag har sett ljuset nu helt enkelt.
Underbart.
Att hållbarhet.
Ja.
Om du tittar ordentligt på hållbarheten. Om du tittar på, vi har den gröna omställning, den kan vi alla massa om. Men vi tittar alldeles för lite på de sociala målen.
S1 ESG.
Vi tror att det är mänskliga rättigheter, förslagsvis i våra exportföretag eller importföretag. Företag. Eller också på den internationella arenan. Men det handlar väldigt mycket även om hur vi hanterar våra sysselsatta i Sverige. Och du tittar ju även på dina egna anställda på ett helt nytt sätt än du gjort tidigare. Har du en mångfaldspolicy? Hur mycket jobbar folk heltid och halvtid? Det blir inte bara en facklig fråga längre. Det blir någonting du måste berätta om i årsredovisningen. Och sen har du ju då det som jag riktigt brinner för.
Mm-hmm.
Det är ju de ytterligare två målen. Och det är hur du hanterar dina kunder och slutkonsumenter. Har folk tillgång till våra produkter? Hur gör vi för de som inte har råd att köpa våra kläder, har råd att hyra i våra bostäder? Hur gör vi med folk som inte har tillgång till läkemedel? Vilken plan har jag för det? Och du har ju också och vilken ansvar har jag då exempelvis för datasäkerheten när du använder våra produkter och sånt där? Och sen har du ju sista delen, och det är ju ditt samhällsengagemang, community engagement, där du plötsligt har bolagets roll i samhället.
Just det.
Up front. Och då är vi tillbaka till där jag en gång började, i ett Göteborg som var helt dominerad av Volvo. Och då är vi liksom, det här är liksom PG Gyllenhammars tid för länge, länge sedan. Vi kan ha massa idéer om hur det bolaget styrdes. Det var en av mina stora grejer när Volvo-upproret var.
Mm.
Volvo-Renault-affären krasch var väl en av de första bättre artiklarna jag skrev. Men däremot just det här att bolaget har sin givna plats i samhället och har ett ansvar för där man är. Och det är där jag egentligen fokuserar väldigt mycket min tid idag.
Det Volvo också ägde Kalles kaviar en gång i tiden via Procordia, när det begav sig.
Ja.
Nej, men, och det jag tänker på, sista lilla detaljen just kring Roger Akelius utbildning snarare än utdelning. Det jag tycker är intressant där, jag menar, av alla aktier i hela bolaget så var det ju bara en brödsmula som omsattes på börsen den dagen när börskursen föll 15,6%. Mer än vanligt, men rimligtvis ganska lite. Ja. Och inte heller den posten mellan Roger och Melbygård naturligtvis. Vad skulle du vilja säga till de kortsiktiga besvikna aktieägarna som sålde och tryckte ner kursen så mycket? Vad skulle du vilja säga till dem?
De som har sålt gör ju helt rätt, för de hade förväntat sig en annan utdelning. Men från bolagens perspektiv så är det ju bättre att de har en aktieägarbas som tycker att en central uppgift är att skapa bra skola åt kunderna, som borde vara deras viktiga syfte. Sen är det ju inte säkert att det är just den skolan som den nya ägaren hade tänkt sig, kanske var det smarta. Men det finns ju en bra lärarkår där, det fanns en bra styrelse, en bra ledning som drev skolundervisning. Och att om de får mer resurser och får jobba ännu bättre, för att även så att säga, Academedia har väl bolag, har väl vissa skolor som kanske har utmaningar. Det måste ju vara det som är fokus först.
Vet du vad jag tänker nu?
Nej.
Nu tänker jag att det är perfekt i den här skriften att anställda äger, att få in lite fler lärare i ägarboken också. För då förstår man ju ganska hands on hur den där långsiktigheten faktiskt gynnar bolaget långsiktigt.
Men när vi öppnade upp för friskolor, så tänkte ju lagstiftaren, och de tänkte sig en modell med en hel del kooperativt ägda skolor och en del och andra friskolor. Det var ju det man tänkte ju inte i termer av de här stora skolkoncernerna. Och vi vet ju varför vi fick möjlighet att ha aktiebolag. Det var ju för att bland annat ABB hade industrigymnasier. Och det gjorde man tillsammans med andra stora industriföretag på orten. Och då var det enklast att driva dem i aktiebolagsform. Man såg aldrig de här private equity-drivna skolbokoncernerna.
På tal om private equity. Det här förvånade mig lite grann. Att riskkapitalisterna där ute är lite duktigare när det kommer till hållbarhet än många börsnoterade bolag. Berätta.
Idag skulle jag inte säga att så nödvändigtvis är fallet. Men vi vet ju att riskkapitalisterna fick väldigt mycket kritik under några år. Framförallt då efter 2000. 2007, liksom hela den resan framåt. För att de var väldigt duktiga på finansiell akrobatik. Och köpte bolag och omstrukturerade väldigt häftigt. Och tjänade väldigt mycket pengar. Det gör de fortfarande, men väldigt många, de fick ju väldigt mycket kritik, och då menar vi att de blev ju hårt kritiserade i Tyskland, Frankrike och sådana länder. Men vad som händer då, det är ju att det finns en utmaning i private equity-miljön, det är ju att hela modellen går ut på att man ska sälja vidare. Och då måste de se till så att bruden är tillräckligt vacker. Och när det blev en kritik då mot att de hade för dåliga balansräkningar, så började man successivt förstå att vi måste liksom också då flytta över och bli hållbara. Så att man vågar köpa våra bolag. Så att just många private equity-filmer, inte alla, men ett antal, har varit väldigt duktiga på att tidigt se att det kan vara ett värde att kommunicera att vi har, att vi driver de här bolagen hållbart i hållbara industrier, och att vi då är gröna framförallt, men så har de också hängt på det sociala, och framförallt då att de har blivit transparenta kring det. Mm. Man kan läsa om det, och det är egentligen det här, mycket av det här hållbarhet handlar om på börsen då. Mm. eller i bolag som då byter ägare. Det är ju att genom att du får de här nya verktygen, att det ställs krav på att du ska rapportera om det, då blir det ju synligt. Och om alla rapporterar på samma sätt, då blir det också jämförbart.
Och mycket enklare.
Och då kan du som investerare välja väldigt, väldigt, väldigt tydligt de bolag som drivs hållbart. Och det gör att private equity har varit duktiga på att få legitimitet genom att de gör det. Så att de flesta private equity-firmorna i Sverige, eller många av dem, de är väldigt duktiga och tydliga på det här, och det ska de få ha cred för. För det tror jag har påverkat också andra delar av näringslivet.
Ja, men det där är jättebra. Cred where credit is due. Och det där tror jag kan förvåna en del, så det är jättebra inspel. I Sverige har vi ju en kod för svensk bolagsstyrning som kollegiet för svensk bolagsstyrning ansvarar för. Och som branschen rättar sig efter, någon form av självreglering så att säga. Den här tror jag att många har hört talas om. Men vad innebär kod för svensk bolagsstyrning?
En kod för svensk bolagsstyrning, det finns nu i alla länder. Alla OECD-länder har det, ett antal till mer. Det kommer från England just under det här tidiga 90-talet, Cadbury Code. 92 kom, tror jag kom den första, som jag ofta skrev om. Jag hade kommit in på det där fältet. Och det är lite också där jag blev också själv förtjust i aktiespararna.
Ja.
För aktiespararna var ju tidigt förespråkare för det här med koder.
Mm.
Det var liksom lite aktiespararnas raison d'être att driva på det i Sverige. Så att man kunde få mer, det blev mer transparent. Du kunde inte längre, och det här, mycket hade ju handlat om hur du tillsätter styrelser. Det fanns ju en tid då aktieägarna gick på stämman.
Mm.
Och namnen presenterades där. Mm. Och det var förslagsvis jaktlaget som radades upp.
Mm.
Men det, och nu har du liksom, men genom att du får synlighet och det finns en procedur, man ska annonsera i förväg, man får bara sitta x antal styrelse, x antal år, det finns jävsproblematik som man ska ta hänsyn till eller intressekonflikter som man ska hänsyn till, så har det ju gjort att aktieägarna med all rätt här, oavsett vem de är här, om de är, och framförallt småaktieägarna, har fått mycket större inflytande. Mm. Och sen har vi också då fått den här utvecklingen med kvinnor i styrelsen och sånt, med fler möjligheter till kvinnor i styrelser, vi ska vara oberoende kandidater, vi ska ha kommittéer, allt det där i bolagsstyrning. Sen en stor viktig där grej har ju också varit det här hur uppköpen går till, minoritetsaktieägandet, att de svälts ut i samband och de här budpliktsgränserna som gör att man kan sitta med en död aktie, hela det där utvecklingen, allt det där står i de här koderna.
Du har ju varit på ganska många stämmor också. För du har ju varit med på aktiespararnas bolagsbevakning. Det kanske är fel att använda ordet på barrikaderna, men ändå stått på småspararnas, privatspararnas sida.
Ja, det har jag, men det är framförallt det som aktiespararna har gjort på bolagsstyrningssidan.
Det är, och där har du skrivit.
Det är framförallt där jag har varit engagerad, och jag har också haft under alla år så pratade jag mycket, har jag alltid, som journalist pratade mycket med aktiespararna.
Och där har du ju faktiskt också skrivit ägarboken för oss då som är engagerade i aktiespararna, som har sett den här handledningen för ägare, stämman och bolagen på temat just värdeskapande bolagsstyrning.
Ja. Ja, och jag tror att syftet med den boken, det var faktiskt att lyfta de inre aktieägarnas röst. Och just det här att man inte ska behöva man ska inte bara fokusera på de kortsiktiga aktivisterna eller de stora aktieägarna som gärna har i Sverige liksom bildat sin egen klubb. Så den utvecklingen, och om du följer bolagsstyrningen ordentligt och eller har lite pondus, så har de mindre aktieägarna större inflytande. Vad vi gjorde när vi skrev den här boken, så samlade vi in kunskap från flera olika håll i organisationen. Det var att vi plockade upp att hållbarhet håller på att bli någonting som man kan ställa krav på i bolagen, och någonting som man kan fråga om på stämmorna, och att det kanske är viktigt för styrelsen att engagera sig i det. Och den här kom nu för 10 år sedan.
Ja, nästan 10 år sedan.
Lite tidigt, för det har ju kommit så snabbt de sista 3-4 åren, det här med hållbarhet, och att det inte bara är liksom vi ska bygga en grön fabrik, en batterifabrik, utan att det faktiskt är någonting som finns i alla bolagen. Och då måste jag nästan ta in, liksom, för att förstå vad jag tänker på, det är, om du tittar på de svenska fastighetsbolagen, fastigheten står där den står, den kan du inte flytta på, den är extremt beroende av...
Bra pant.
Ja, det är bra pant, men den är extremt beroende av omgivna samhället. Och ta våra hyresrätter i våra utsatta områden där det är stora bestånd som ägs, och förut har man bara kunnat förvalta dem och köra ner dem och bara liksom ta in den här reglerade hyran hela tiden. Men nu blir det allt, nu med de nya hållbarhetsförväntningarna som kommer, så blir det väldigt tydligt att de måste ta sitt samhällsansvar. Och parallellt så blir det ju allt fler fastighetsägare som har insett att oj, jag kanske kan tjäna lite mer pengar om marken stiger i värde och faktiskt engagera mig, för annars kan det här också, mina fastigheter också sjunka i värde.
Just det.
Så att där får du en, just fastighetsbolagen, vi vet, det heter ju faktiskt samhällsbyggnadslinjen också, men vi vet idag att de stora fastighetsägarna, de kan, om de ställer om grönt, och de har ju varit först där, alltså alla fastighetsägare har ju varit först på grönt. Det var den sektorn som var först ute. Om de också hänger på sociala mål, så kan de faktiskt förbättra för hyresgästerna, få bort sitt klotter, påverka utomhusmiljön, utveckla sitt centrum så det på ett socialt hållbart sätt. Så att det här liksom börjar, och det här flyttar sig från till samhällsfastigheter, och då får du en helt, så det har gått ganska snabbt det här, och många fastighetsbolag har ju hållit på så här länge, men det här är liksom en rörelse som pågår.
Ja, men jag tycker att det här är jätteintressant, för just det här gröna omställningen, det är också så tydligt kopplat till fastighet, att får du ner energiåtgången, energibehovet, det är pengar det också. Om du tar det sociala ansvaret med sociala initiativ och får liksom busar kanske i bygden att få dem i arbete och kunna göra de här sociala insatserna, och att gå från ett dåligt område till ett bra, eller till ett bättre, eller till och med ett bra område, ja, men då stiger ju också värdet på fastighetstillgångarna. Det blir så tydligt.
Men nu vet du vad jag är inne på, varför jag inte tycker det är intressant att diskutera indexförvaltning. För vad som hänt då, personalägda bolag, idéburna bolag, civilsamhället, sociala företag, du kan kalla det en massa saker, de får inget kapital i Sverige. För att vi har bara vinstdrivande banker, och vi har en reglering som säger att personalägande är kast. Och vi har också regelverk som gör att vi tycker föreningar är skumma. Så vi vill inte låna ut till dem. De får inga krediter. I andra länder så finns det föreningsbanker. Det finns kooperativa banker. Vi har säkert haft det i Sverige också förr i tiden. Och då stora kooperativa sektorer som stödjer den här, vad vi brukar prata om, den sociala ekonomin. Eller tredje sektorn, som är det enkla i Sverige. Så det finns en kapitalmarknad här. Den kommer inte igång i Sverige. Och då pratar vi om sociala krediter och sånt där. Socialt riktade banker. Vad som händer istället, och det var det som hände här för ett antal år sedan, så började det växa fram en social finansmarknad. Alltså en marknad för sociala obligationer. Vi har redan gröna obligationer, de är kända. Men nu börjar man också prata om att man ska ha obligationer som är hållbara och följer sociala mål. Om vi har en stor del av de gröna obligationerna har varit fastighetsobligationer, så ser vi nu att det är fastighetsbolagen som är först ut i Sverige med att ge ut sociala obligationer. Vad som händer då, det är att de i de här målen de sätter upp också tar fram sitt samhällsengagemang. Och ett fastighetsbolag som vill vara samhällsengagerad har ofta att samarbeta med andra. Och då måste de samarbeta med civilsamhället. Kanske läxhjälpen i just det här området. Kanske ett kvinnokooperativ som får jobb. Eller en idrottsförening. Och då får de kapital. Så att plötsligt händer, medan en fastighetsbolag som ska göra en grön förflyttning och dra ner energin i huset, man kontrollerar det helt, man har rådighet helt själv. Så att ja, vi gör den här investeringen, check, klart. Den här renoveringen, check, klart. Men ska du förflytta området socialt, då måste du samarbeta med andra. Du kan även göra en del själv. En del själv med klotter och sånt där och ordning och reda på hyresgästerna. Men i huvudsak så måste du samarbeta med andra fastighetsägare. Du måste samarbeta med kommunen. Du måste samarbeta med näringsidkarna i området. Du måste samarbeta med civilsamhället och medborgarna. Och då får vi och eftersom fastighetsbolaget då lånar på några år på kapitalmarknaden, så förbinder de sig i sina sociala lånevillkor att stötta den här föreningen under flera år. Och vi vet hur lite svårt det är för föreningslivet att få långsiktiga kapital i Sverige. Eftersom vi inte har den här sociala ekonomin som vi har ute i Europa. Och här ser du hur vi successivt har möjlighet att bygga om det svenska samhällskontraktet. Där vi går från en tid då vi har haft offentlig sektor. Och det är skattefinansierad offentlig sektor och det är vinstmaximerade med näringslivet. Jag brukar till och med säga vinstmaximering och socialisering. Mm. Och där är mellan ingenting. Mm. Plötsligt så får du en brygga där näringslivet blir långsiktigt hållbart. Samarbetar med civilsamhället och kommunerna blir också mer hållbara. Men de har lite svårare med att omstrukturera sig, det vet vi. Men de är också på väg in i det här.
Just det.
Så där, då får du bygga in en helt ny demokratik. Och det här fastighetsbolagen är så intressanta. För de då lånar upp så mycket pengar.
Till protokollet här vill jag bara säga att i oktober 2022 uttalade du dig i ett pressmeddelande och sa: ny studie visar fastighetsbranschen måste fokusera mer på social hållbarhet. I oktober året efter skickade du ut ett nytt pressmeddelande. En citat: fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet.
Jagade dem
med blåslampa. Vad sa du 23?
23 så blir det roligt, för då har jag det här är då egentligen fjärde studien jag gör, va? Men det var ju mest, alltså jag är ju intresserad av kapitalmarknaden och liksom hur den kan ställa om och bli social, och så tänker jag mig att om du tittar på socialobligationer, det börjar där, så kommer det trilla ner till massa nya finansinstrument. Men vad vi såg då när PwC och mina kollegor och jag då gjorde den här studien i år, vi tittade på 63 fastighetsbolag, byggbolag och fastighetsfonder. Och nu börjar de faktiskt alltså kommunicera vad som görs. De börjar titta på varandra mer. Det finns de som har hållit på länge. Det finns de som har hållit på i 20 år. Men de har inte riktigt berättat vad de har gjort på ett strukturerat sätt. Och det är det vi ser nu. Så vad vi pratar om nu på PwC. Vi pratar om liksom, det finns ju en grön färdplan. Alla stora företag har gröna färdplaner. De följer taxonomin och allt vad det heter. Det är jätteviktigt, jättestort. Men tänk om vi behöver prata om en social färdplan. Mm. Bara hända saker, va? Där du förstår hur du påverkar platsen. Där du har det här nya begreppet förändringsteori. Där du har ett mål. Det här är stegen dit. Så här förflyttar vi oss. Så här beskriver vi våra samarbeten. Så här mäter vi och följer upp. Och det är därför som jag då har lämnat forskningen och gått över till vad jag kallar näringslivet när jag sitter på PwC, en rådgivningsfirma. Men för mig är det en jättestor förflyttning. Det är ju att där sitter kompetens då som vet hur man också mäter och följer upp.
Just det.
Följer upp, och det är liksom den insatsen vi gör, har den verkliga effekt. Och det här, alltså det här är, jag tycker att det här är så spännande att få vara med i den här utvecklingen. Och fastighetsbolagen är först här.
Mm. Ja, det är otroligt intressant. Och här ska vi väl också säga att förutom koden för svensk bolagsstyrning så finns det ju andra aktörer som Aktiemarknadsnämnden. För det sägs ju att självreglering ska värna god sed på aktiemarknaden i Sverige då. Så att dels koden för svensk bolagsstyrning och sen har vi Aktiemarknadsnämnden för takeover-frågor. Finns det några fler viktiga instanser inom den här självregleringen som du tycker borde finnas eller som finns?
Alltså det är ju de som finns. Men jag tycker att hållbarhetsutvecklingen är mycket mer betydelsefull för näringslivet. Och jag, alltså, vad som har hänt i mitt tankemönster, det är ju att jag har varit väldigt då fokuserad på aktier och aktien och eget kapital i bolaget och nyemissioner och sånt där. Men när jag började titta på de här sociala obligationerna, så jag tänkte liksom, nu, socialt, finns det sociala obligationer, det finns green bonds, det finns social bonds. Alltså kan vi vänja oss vid tanken på att man kan investera socialt? Alltså socialt är ingen liksom fackad, satt i det här vänsterfacket, utan det är någonting som ingår i hela ekonomin. Då kanske vi kan normalisera begrepp som social ekonomi och social finansiering och sånt där. Och vad som händer då, det är att om obligationer, de förfaller, du gör hela tiden nyemissioner där. De förfaller hela tiden. Var femte eller var sjunde år eller ibland var fjärde år, så måste den som lånar upp pengar hela tiden gå tillbaka till obligationsmarknaden. Och då, om du då har utlovat att du ska göra en grön omställning eller social omställning eller förflyttning och har olika mål, då blir du synad var tredje, var fjärde, var femte år. Det vill säga du gör vad man kan säga kontinuerliga nyemissioner. Medan när du går till börsen, du gör det nyemissioner och sen kan du säga lång näsa, jag gör vad jag vill om de närmaste 50 åren om jag inte behöver nya pengar.
Mm.
Så att där har du liksom hela tiden en press på bolaget att faktiskt göra det som man har utlovat i emissionsvillkoren. Det är den ena grejen. Den andra grejen som var nytt uppvaknande för mig, det är ju att klassiskt sett så har ju investerarna obligationer bara kollat på balansräkningen och att man får, att man lever upp till sina kovenanter. Och sen har det varit klart och sen har det varit, ofta varit svårt att komma till på de här obligationsstämmorna eller de mötena som är. Men vad man ska veta när det gäller obligationer är att ofta så är det bara 3 eller 4 stora investerare. Det är 3-4 stora pensionsbolag som köper de här obligationerna. Och är det på den svenska obligationsmarknaden på Nasdaq, det är ganska stor andel svenska pensionsbolag. Men, och när du nu har då hållbara mål, då blir de här investerarna väldigt engagerade. Då pratar de med bolaget och har påverkan, och så är de bara 3-4 stycken. Då har de ju, de sitter liksom på 30% var i bolaget i den här obligationen. Så att ett fastighetsbolag eller ett annat bolag som går ut och säger, jag lovar att se till att tryggheten i mitt område ska stiga, för jag kommer göra de här insatserna de nästa 5 åren. Klockan börjar ticka.
Mm.
Om inte du levererar kommer inte du få nya pengar nästa gång. Sen händer det som så att obligationsmarknaden i Sverige dog. Speciellt för fastighetsbolagen. Och vad som händer då, och det är det som har varit det roliga nu här då, det är att nu har bankerna klivit fram och säger, ja, men ni kan få socialt länkade banklån hos oss.
Ja, det där är intressant, för att i Sverige så har vi en tradition av bankfinansiering, och sen gick man över till marknadsfinansiering när man insåg att för de bolag som kan låna upp på exempelvis obligationsmarknaden, så fick man bättre villkor, lägre räntor, och sen vart det ju en kris på obligationsmarknaden, mycket drivet av fastigheter, varpå vi har sett en rörelse nu tillbaka till bankfinansiering, och nu säger du att banken har blivit duktigare på att också länka till de här sociala målen.
De är på gång.
De är på
och
gång.
Du har också, och vad vi också hade, det var ju, vad vi också har nu, ett antal fastighetsfonder och ett antal fastighetskreditfonder också. Och de har alla sett liksom att, men vi kan inte bara hålla på med grönt. Om du åker ut utanför Sverige, då pratar man sustainability, hållbarhet. Och då hamnar du på konferenser, man ringer ju in till olika konferenser hela tiden nu, och då har de, där sitter en killar och tjejer och pratar ledigt, grönt och socialt, socialt och grönt och socialt. Och så kommer du till Sverige, då pratar vi grönt. Eller mänskliga rättigheter om vi har tur. För det tycker vi är viktigt. Men
glömt dina hjärtefrågor, SOG.
Som är liksom, ja precis, men det är där som, och då undrar liksom, vad är det, och då undrar du vad som driver mig. Jo, men hela min poäng har ju alltid varit att jag har bra luktsinne, inte för pengar alltså, utan luktsinne för vad finns det ett hål här? Vad är det ingen bevakar just nu? Och då hittade jag just att S-et har liksom ramlat mellan stolarna i Sverige. Och det har ju sin förklaring. Vi har en fortfarande en fantastisk offentlig sektor. Vi har en generell välfärdsstat som är helt enastående. Och vi har liksom ett framgångsrikt näringsliv. Man har varit väldigt ansvarstagande. Svenska bolag har ju alltid rankat väldigt högt på sociala frågor. Frågor. Men det här var, hade vi missat någonting? Och det är på väg nu att plockas upp av fastighetsbolagen bland annat.
Några små avrundande frågor som jag har samlat på mig här under poddavsnittet är: 1. Vad är det för skillnad på ett vänligt sinnat och fientligt sinnat bud? För det här har ju du tänkt väldigt mycket kring genom åren, just fientliga bud. Vad är skillnaden?
Oj, den är stor. Men ett vänligt sinnat bud, då är ju båda parterna överens. Och det finns ju massa bra strukturellt riktiga affärer som görs hela tiden. Och det kan vara utländska köp. Exempelvis när Axix köptes upp av ett japanskt företag som har varit en fantastisk resa för det bolaget. hörde om igår bland annat. Men så det är väldigt tydligt. Men det här fientliga bud, det har någon slags romantik över det hela, att här kommer liksom en stark person eller ett företag eller en person som liksom, nu ska vi köpa upp det här bolaget.
Är det journalistromantik?
Och göra något bra av detta, och det är lite pang-pang och lite börskurser och lite insiderhandel och allt sådär. Men det har ju alla ingredienser. Teorin bakom det fientliga buden, att möjliggöra det, för det har ju inte varit möjligt i alla tider, det kommer från USA. All finansteori kommer från USA. Det var ju att bra företag ska köpa dåliga företag för att göra det bättre. Och då är det ju väldigt bra, för det fanns ju ett antal bolag som är liksom kladdiga konglomerat, och då är vi ner på 70-tal. Så att, men vad som hänt, och det låter ju jättebra, helt rätt, men vad som hänt i praktiken, det är att vad vi har sett, det är att länder som är öppna och tillåter uppköp, där köps bolagen upp, och då kan vi ta exemplet England och Sverige, eller Storbritannien och Sverige, de köps upp, medan länder som inte har varit lika öppnade, och du kan ta exempel Frankrike, eller du kan ta exempel Kina, du kan ta exempel Japan, de blir inte uppköpta. Så du har en obalans där. Att länder som är öppna, de blir uppköpta, och länder som är stängda, de köper. Så det är ju inte fair, va? Och det är en del. Och det andra är ju då att stora bolag, som har hänt, så köper de mindre. Men det betyder ju inte att den stora är en bättre förvaltare eller bättre köpare. Den är bara större.
Och har mer pengar.
Och mer pengar och mer resurser. Och den lilla är för liten, så den klarar sig inte. Och sen har du den tredje aspekten. Och det är ju att bolag som är skyddade, de köper de oskyddade. Och det var ju det som var Volkswagen mot Scania. Och du har också den här aspekten att skyddade bolag köper oskyddade. Och det var ju det som hände när Volkswagen, som ägs av en tysk delstat, eller har en stor ägare där, köpte Scania, som då såldes, som var det mindre bolaget, när det skulle kunna vara tvärtom. Så att det är där du har tolkat de här uppköpsreglerna för generöst, att så att säga, det ska aktieägaren här och nu, bara ni säljer så blir det uppköpta. Och det var ju lite det som jag visade så tydligt i avhandlingen, att Sverige hade nog varit lite för väl generöst. Vi vet ju vad som har hänt sen. Det är ju att idag har vi lite regelverk, och England ändrade ju sig och tyckte det var alldeles för lätt att köpa något. För England blev av med hela sin fina industri.
Oj. Alltså jag tycker att det här är otroligt intressant. Och du har ju också skrivit att de svenska uppköpsreglerna går rakt emot vad modern teori om värdeskapande föreskriver. Och det här beror enligt dig då på att Sveriges fokus på ägarstyrningen har varit stark snarare än bolagsstyrningen. Nu är det ganska många år sedan du skrev det här. Och samtidigt så exemplifierade du det med att vi har utarmat Sverige, att många bolag har köpts upp. Du pratar om Astra, Stora, ASEA, AGA, VM Data, Volvo, PV, Pharmacia. De har det jättekul, och det är jättemycket att skriva om Perstorp, Lindex, Capio, ESAB, Uddeholm, Gahn, Skandia, Telelogic, Sydkraft, Academedia och Höganäs, bara för de som vill ha massor av namn. Jag gillar The More The Merrier. Du Stora. Har haft jättemycket att skriva om. Men du känner att Sverige har varit lite för flata.
Förutom det, men det är ju där, då förstår du hur jag börjar tänka. Jag tänker att eftersom jag då inte har större inflytande på verkligheten, så får jag åtminstone ägna mig åt att förkåra mig själv istället. Så det är då jag bara tittar på andra ägarmodeller och lite sånt där. Och nu har jag gått över då till social hållbarhet. Men för ett sätt att driva värde framåt också. Mm. Men vad som egentligen gjorde att jag faktiskt tröttnade, det var lite vad som hände då efter 2010-talet, alltså det blev väldigt mycket hedgefonder där ute. Ja. Och jag var väldigt duktig på att nosa upp de här uppköpen. Liksom jag var jätteduktig på det. Men det betyder ju också att jag var väldigt duktig på att prata med hedgefonderna i London. Jag var duktig att prata med aktivisterna. Jag pratade med alla sidor, men jag var väldigt duktig på det. Men vad som hände till slut var att så pratade jag med någon och så hörde jag och så hade liksom det började gå så väldigt snabbt så att man skulle bara så att jag visste liksom att nu pratar jag med den här personen 4 på kvällen. Om inte jag skriver så skriver någon annan. Då ringer den här, då pratar den här killen eller tjejen med nästa.
Hur får du balans i
så
livet?
Så att då kände jag liksom att det blev så himla bråttom att bara liksom skriva. Och det var ju inte det som var min drivkraft.
Nej.
Så att då kände jag liksom att det här, vi måste tänka lite mer. Men jag, vilken fall som helst, innan jag slutade, jag skrev väldigt mycket om det fientliga bildet på Scania. Och då hade jag... Jag pratade ju väldigt mycket med facket då.
Mm.
Men det gjorde jag ju framförallt för att de kunde prata. Alltså, det var också en information. Alltså, jag ringde facket, jag ringde hedgefonderna, jag ringde ägarna, jag ringde marknaden. Mm. Så att, jag satt och lyssnade på alla sidor och pratade med bolaget. Och det var ju det som var roligt som journalist, att kunna sitta på alla sidor samtidigt.
Det är spindelnätet.
Men sen tyckte jag att jag var tvungen att... Sen blev jag framförallt lite... Det som gjorde mig arg, det var ju egentligen det självklara att vi skulle sälja ut Stockholmsbörsen. Och att det var så bara för att det var en busstrid och det var häftigt med Dubai-börsen och Nasdaq köpte allt sånt där. Så jag tyckte det var, jag skrev ganska tydligt att jag ifrågasatte om det var rätt att sälja ut Stockholmsbörsen.
Just det.
På det sättet som gjordes. Och då kände jag liksom att det var nog, samtidigt som det kom så fick jag möjlighet att skriva en bok om skriva en större bok om uppköpet av Skandia. Och då fick jag erbjudande att skriva en avhandling.
Just det.
Och så, det var så jag kom in på den, skriva en avhandling.
Sista frågan, hur sparar du själv?
Det har ju framgått. Jag har långsiktigt sparande. Jag har till och med faktiskt valt att ha klassiska långsiktigt, vad heter det, tjänstepension och kapitalpension som gör att jag sitter tryggt i de här långsiktiga livbolagen. Och det är det ena delen av sparande. Sen har jag ett antal aktier. Jag har lite aktier som jag köpte redan för länge sedan. Och det är kul för de förökar sig genom meddelning. Och sen har jag faktiskt en stor del. Jag har varit i min familj. Jag har varit väldigt noga med att ha ganska lite lån.
Mm.
Vi har snarare bott lite mindre. Sparat.
Mm.
Och köpt igen. Så att det här att jag har trott på den här klassiska modellen att man ska vara... Men det här låg skuldsättning handlar ju mycket mer om att jag tyckte det var roligt att kunna ägna min energi åt att skapa och fundera och vara trygg så att säga. Så att jag gillar inte lån helt enkelt.
Sofie, du har inte bara suttit på första parkett för de stora skeendena i svenskt näringsliv de senaste flertalet årtionden. Du har stått på barrikaderna och följt, du har till och med hittat nyheter före alla andra. Det har varit en ynnest att få lyssna på dig i podden här. Stort tack för att du kom och gästade.
Tack, det var kul att vara här. Jag hoppas du får ihop ett program efter det här bara.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Tack.